Ett helt annat ämne, men vi har pratat lite sångteknik här och vi har lyssnat på franska och tyska sångare. Här får vi delvis lite strupsång. Och jag skulle bara vilja höra vad ni sångare säger om den rent, hur man faktiskt gör det. Men här kommer ett exempel kort på strupsången från Abel Sélakoué. Vad händer rent fysiologiskt? De pekar på varandra här inne. Ingen vill förklara. Är det någon som vet?
Man vågar inte ge sig in i den här...
Ungefär.
Jag vet för lite om det exakt vad som händer. Det är nu man hade velat ringa sin kompis med logoped och fråga. Vad händer egentligen? Vi har ju ovanför de vanliga stämbanden så har vi två små veck som heter falska stämband. Och det är de man growlar med. Jag börjar alltid hosta när jag growlar, men det låter lite så här.
Close enough.
Ja, och en del har ju lite... Man kan
jag, gillar,
ha lite...
Jag gillar bredden här. Först måste jag med ett savoche tidigare. Men som vet jag, nu kom growlandet.
Ja.
Det är bra.
Ja, men jag var nämligen på en kurs, The Science and the Singing Voice, för 2 år sedan som professor Johan Sundberg hade på sitt landställe. Och då hade han bjudit in en expert på finsk metal growl som visade alltså 5 olika sätt att growla på och visade filmer på det, hur stämbanden ser ut. Som jag förstod det har de här så kallade falska stämbanden, de kan vara större eller mindre på olika personer, precis som vilka olika proportioner. En del kan ha lättare för det och en del kan ha svårare för det. Men det kallas också för, när man sjunger med 2 olika tonhöjder samtidigt, kallas för diplofoni. Och det är ju en centralasiatisk sångtradition. De berömda sångarna från Tuva har många kanske hört om. De kan alltså sjunga med en underoktav och sen så en oktav ovanpå det. Och så kan de dessutom liksom vissla övertoner.
Det är med
hur man formar munnen och läpparna. Men det behöver man nästan ha ett exempel för att visa.
Då behöver man ingen... ackompanjatör, så att säga.
Nej, man är sin egen orkester. Man är sig själv nog.
Hörrni, vill ni höra något mer från den här skivan eller ska vi sätta betyg?
Nej, jag vill höra Emanuele.
Okay.
Den tycker jag är fantastisk, för den har inte massa stråkar eller sånt, utan det är...
Cleant.
Det är cleant ös.
Vi kör. Jag ber ödmjukt om tillgift och avlösning från den lyssnare som eventuellt tycker att musikrevyn har rört sig för långt från sitt ursprungliga uppdrag. Men nu ska vi sätta betyg och vi hör det här senast alltså Emanuel av Abel Sélakoué. David, vad blir det för betyg på detta du upplever att du inte kan betygsätta?
Nej, precis. Det här var ju väldigt, det sista spåret var ju skönt att få. Skönt att slippa sorglig filmstråkarna. de här spåren är ändå rätt bra. Men jättesvårt. För att de dåliga spåren, eller de mindre bra, de som jag inte kommer överens med, är... stör mig så pass mycket så att jag sätter en 2.
Och Maria?
Lite samma linje. Vissa spår är så ohyggligt bra som den här lilla utflykten till Mali och Niger i spåret Takamba. Det svänger något så vansinnigt bra. Mm. Så där blir jag väldigt lycklig. Andra grejer begriper jag inte alls. Och så är det inget texthäfte. Det är mycket tillstånd, det är inte process. Och då vill man liksom förstå, vad är det han besjunger? Hur uttrycker han det? Så ja, jag skulle säga trea.
Mm. Och Magnus?
Ja, vi har ju sagt, tror jag, allt. Han är ibland väldigt förtjust i sin egen röst. Kan han ju få vara. De är förtjusta i sitt eget projekt, alla som är här.
Det hör man.
De känner sig lite mysiga och härliga. Mm. Och så kanske de glömmer ibland att vi är några som är utanför och som kanske vill ha kontakt och komma in i den här lilla bubblan som ibland blir. Och ibland lyckas det ju, som i det här. Det var ett jättebra exempel det här sista. Men det räcker inte till mer än en tvåa för mig heller.
Två tvåor och en trea. Eftersom jag har inga problem med den här liksom oförblommerat, plötsligt så att säga klassiska eller romantiserade barocken eller improvisationen över barocken. Mm. Jag blir jättepepp av vissa av låtarna och jag blir liksom insvept i det här stråket.
Ja, fram med sig, men fram med bara.
Så jag tror nog det får bli en fyra.
Ja.
Sammantaget så med era snåla betyg så blir det ändå en trea till Hymns of Bantu. Och innan vi lyssnar på dagens tredje skiva så ska vi leka en liten associationslek.
Ja! Får vi roliga piper och ljud liksom.
Ni får använda era röster, men ni är ju välutrustade med falska och sanna stämband, så att, kör. Men vad är det första ni tänker på när jag säger Ludvig Norman?
Jordens oro viker.
Mm-hmm.
Nationalromantik.
Mustasch. Bra. Jag frågade en av mina kollegor detta och han utbrast utan någon som helst betänketid. Tråkigt!
Nej.
Men vi ska se om vad det faktiskt blir av denna musik som vi ska lyssna på här. Och Norman är att förväxla med Nordman. Det är en av svenskt 1800-tals viktigaste figurer när det kommer till musik. Han var verksam i Stockholm, undervisade bland andra Elfrida André och Valborg Aulin i komposition. Han dirigerade hovkapellet under många år och såg till att repertoaren breddades rejält och att orkesternivån höjdes. Men hans musik, Ludvig Normans musik, hur låter den?
Thank you.
Musik från stockholmskt 1850-tal här på en skiva från DB Productions, helt ägnad åt musik av Ludvig Norman. Vi hörde den första satsen ur hans pianokvartett opus 10 med Kio Wada, Henrik Petersson, Nicholas Schadlow och Claes Gagge. Och Norman, han skrev den här musiken ganska snart efter att han återvänt från studier i Leipzig. Och visst hör man väl ganska tydligt Leipzig-influenserna, Schumann och Mendelssohn och andra.
Ja, det hör man ju väldigt tydligt tycker jag. Finns ju i en av de här styckena finns det en väldigt Mendelssohnsk, den scherzosats så där. Här tycker jag också att han gör det här knepet som både Brahms och framförallt Schumann använder, det är att man sparar det bästa temat och lägger det som andra tema och inte som första. Och det hörde man här när den kommer. Och vilken otrolig melodi det är. Och det där gör Schumann ibland också. Och precis som Schumann så struntar också Norman i att utveckla det här temat. Det bara kommer tillbaks och kommer tillbaks. Men det är det värt. Så det här tycker jag är, det här var ett av de fina ögonblicken för mig i att känna att den här Norman som jag nog har spelat ner en hel del just i någon sorts, som vi sa precis innan, är han inte lite tråkig? Alltså, och det är spännande att höra, för det låter väldigt mycket som de här förebilderna, samtidigt som vi hör att, det som jag ändå hör att sen är det en liten kvalitetsskillnad ändå mellan dem. Det är inte av Schumann-halt och Brahms-halt, men man förstår också formen och språket och det som var den musiken i den tiden. Vi så fixerade vi de här stora namnen, men så här lät också mycket av välutbildad, skickligt, hantverksmässigt genomförd musik.
Vi ska snart släppa in i andra, men jag bara undrar, vad är det du hör som är, vad är det som gör den här nästan till den där musiken från Leipzig?
Ja, men dels är det den här tematiken, den här också.
Eller vad är det som saknas?
Hur man jobbar. Men det som saknas är, tror jag, ofta den formmässiga utvecklingen av det här.
Men det är som vi sa, Schumann kunde också stanna kvar.
Ja, Schumann har också sina brister, men där lever han på så mycket annat som liksom lyfter det i harmoniken som är helt unik. Här blir det lite mer generiskt så att säga, fast vackert, absolut. Mm.
David, hur var lyssningen för dig? Du och Norman, blir ni kompisar?
Ja, det blev vi. Jag tycker det. Men det bidrar ju kanske också att jag också har den här lite... Norman är en torr, mustaschig gubbe från 1800-talet. Så att jag blev mycket positivt överraskad. Jag tycker det här är kul. Man hör jättetydliga drag av tyska romantiker, Schumann och Mendelssohn och så.
Men sen har du något eget hos Norman?
Vad sa du?
Finns det något eget hos Norman som man kan slås av? Eller är det mest just det att han faktiskt var svensk?
Ja, men alltså lite är det där, för att jag blir också lite så här, han är vår, eller liksom han kommer härifrån. Då blir jag lite liksom så... jag tycker att man kan få vara stolt över det. Vi har ingen Grieg, vi har ingen Carl Nielsen. Så i ett svagt ögonblick när jag var 19 år fick jag frågan av en engelsk körledare jag hade. Har ni några svenska tonsättare som du tycker att jag borde kika närmare på? Varpå jag svarar nej. Och det skäms jag lite över. Men lite så är det ju. Jag är i alla fall väldigt obevandrad bland våra gamla tonsättare. Så det var kul att få bekanta sig mer.
Maria, du nämnde Jordens oro viker, och det är också det nästan enda, min enda referens var det till Norman innan jag hörde den här skivan. Alltså en körtonsättning som sjungs ganska ofta.
Nej, det är fantastiskt motett för dubbelkör. Jordens oro viker för den frid som varar. Till text av psalmförfattaren Johan Olof Wallin. Just.
Men då att bekanta dig med denna kammarmusik, var det samma Norman som från motetten?
Nej, inte alls. Alltså, och det tidigare är ett stort, ståtligt, sakralt verk, inspelat många gånger. Det är bara på att kolla upp så hittar man många fina, fina inspelningar. Och den sjungs ofta alltså, och den ska sjungas. Jag är också lite bekant med hans sånger, inte genom levande musikarvs ambition att tillgängliggöra dessa. Så man kan gå in på levande musikarvs hemsida och så kan man klicka in sig på Ludvig Norman och titta på verk för röst och piano.
Och hur lät den här musiken som vi hörde idag?
Det är ju bra musik i en stor centraleuropeisk tradition. Väldigt välskriven. Norman studerade ju bland annat
innan han åkte till Leipzig för Adolf Fredrik Lindblad. Och Lindblad var god vän med Mendelssohn. Och Norman var också understödd ekonomiskt, läste jag mig, av Jenny Lind. Mm. Så när han skickades till Leipzig var han bara 16 år. Och oturligt nog så hade då Mendelssohn gått bort. Och det vi hör här nu, det är han var ju bara 24-25 år. Mm. Och det är förvånansvärt moget för en sån ung person.
Vi ska lyssna på ett lite senare verk av Norman, hans pianosextett som han skrev i slutet på 1860-talet. Och som i Solmans musiklexikon beskrivs som det haltfullaste verket från denna period. Av Norman alltså. Med en för Norman karaktäristisk förening av kraftfullt patos och lyrisk inåtvändhet. Här hörde vi slutet av första satsen och början på andra satsen ur Ludvig Normans pianosextett. Och ensemblen fick sällskap av Sofie Sunnestam på fiol och Valdor Pálsson på kontrabas. Vad säger ni? Hur låter det om dagens ensemble?
Det är skönt när kontrabasen kommer in. Ah, det låter ju så orkestralt.
Verkligen. Det är underbart med kontrabas i kammarmusiksammanhang.
Eller hur? Man blir alltid glad. Det är ett fundament att luta sig emot.
För sällan.
Ja, men det är ju ett, vad ska man säga, det här är ju en gärning att lyfta fram de här verken. Pianosextetten har väl kanske funnits i någon inspelning förr. Pianokvartetten finns faktiskt i en inspelning med franske pianisten Christian Ivaldi och några franska kollegor. Fast på Fonosvesia är den inspelad. Vad man kan göra om man hör pianokvartetten, som jag tycker nästan är mitt lite favoritverk här ändå, trots kontrabasen då, som inte finns med den, så hör man i Ivaldis inspelning en aningen mer rutinerad musiker och kammarmusiker kanske, som har gjort mycket och hittat hittar de här små nyanserna och, som man behöver i den här musiken för att lyfta den lite mer. Här får jag en mer känsla av att det finns något lite redovisande, väl redovisat över spelet. Och det behövs, vi behöver höra verket. Men jag skulle kunna se fram emot någon som... Jag tror man skulle kunna hitta mer också. Det här är ju några som spelar tillsammans, framförallt i filharmonikerna, sitter i orkestern, musikerna här. Men det här kammarmusikaliska individuella rösterna i gruppen, det saknar jag lite. Nu spelar de tillsammans och det gör de bra, det är ju skickliga musiker. Och jag har också... kommer inte riktigt överens med Kyo Wadas lite matter of fact pianospel, där jag hade velat ha lite mer blod faktiskt.
Ja, Maria, så upplever du att det lever eller är det blodfattigt?
Nej, men jag håller med Magnus. Det är lysande skickliga musiker, särskilt stråkmusikerna. Det är härligt att höra, men precis som Magnus säger, när jag lyssnade på pianisten så hade jag kanske önskat mig ännu mer ömsinthet, ännu mer att det blomstrar, att det är mera blod och liv i det. Jag är jätteglad att de har spelat in skivan, för det är så bra att det inspirerar andra att ta upp den på repertoaren. För den här musiken måste helt enkelt, den måste spelas mer, den måste spelas in fler gånger.
David, det kammarmusikaliska, så ska man säga, hur är kommunikationen inom ensemblen och till dig som lyssnare?
Nej, men jag håller med Magnus, de spelar väldigt snyggt ihop och de är uppenbarligen vana att spela ihop. Så att det blir alltid svårt med, det är musik som inte är så inspelad, då är det lätt att man i första hand nästan recenserar musiken. Och ska man recensera ensemblen vill man gärna ha något annat att referera till, exakt. Och det finns ju knappt här.
Nej.
Jag har lyssnat på någon annan och lite grann sådär, och då tyckte jag att det här var väl så bra. De hade lite spetsigare tempin ibland i den här, vilket jag är svag för, så det tyckte jag var kul. Men självklart finns det förmodligen mer grejer att göra med sån här musik. Det jag tänkte också på pianospelet ibland, att det blir lite hårt ibland, och jag vet inte om det är inspelningen i sig eller om det är pianospelet, men
om det är instrumentet.
Det är någon kombination av det märks tydligt i det här solostycket för piano, att det slamrar och
faktiskt lite,
det
var lite jobbigt hård, i öronen så, men
Kiwada har ju forskat mycket på svensk musik, och hon var den som, hon introducerade Stenhammar i Japan, och
hon är ambassadör för svensk musik i Japan. Det är fantastiskt arbete alltså.
Så det här verkar vara ett hjärteprojekt för henne.
Det är underbart.
Men jag, på tal om inspelningskvaliteten och pianots klang, så tyckte jag överhuvudtaget att ljudbilden väckte vissa frågor. Stråklangen är i mina öron lite syntetiskt fångad nästan. Var det något som slog er? Nej?
Ja, men det är någonting med ljudet, men samtidigt så det här är ju, det är ju inte bara musikerna som går all in för att göra det här. Det är också ett skivbolag som ju naturligtvis inte gör stor profit på de här grejerna.
Nej.
Så jag accepterar ju också att säkert man får begränsade tider. Ni kan vara här i konserthuset mellan då och då. Så ser villkoren ut. Mm. Och jag tror att man får laga efter läge en del. Och det är tur att, då ska jag säga, det är jättetur att det är DB Productions här. Va? Det är ett sånt där bolag som är otroligt tur att de gör det. För annars skulle vi aldrig få det här.
Nej.
Så att där köper jag, tror jag, bara att så får det vara. Det här är verkligen good enough. Liksom.
Ja, det är en fantastisk kulturgärning.
Det är otroligt.
År 1885 så dirigerade Norman sin sista konsert med hovkapellet, och han var då så sjuk att han fick bäras in på scenen och dog 3 veckor senare. Och då tänkte jag att vi lyssnar på den i sammanhanget lämpliga satsen Vid levnadsmålet ur pianosviten Livets åldrar.
Thank you.
pianisten Kiwada spelade här Ludvig Normans Livets åldrar. Och ser ni den gamla trappan med mannens åldrar framför er?
Ja, den ja.
Då var vi alltså vid levnadsmålet här.
Vid 50 på sin banas höjd. Han väger livets sorg och fröjd. Och där har figuren blivit lite skallig och sen går det bara utför.
Och här var vi på sista trappsteget. Vi ska sätta betyg. Magnus, hur resoneras det borta hos dig?
Ja, det här blir ju en avvägning. Vi har ju, det finns ju så att säga kulturpolitiska kvaliteter i det här som man kan slå ett slag för. Så jag kommer att göra så här då, att jag trycker upp mitt betyg till en lite svag men ändå 4.
Ja. Se där.
Det har blivit så lite när jag lyssnar på det igen också så har jag känt att ja, det där jag irriterade mig på i början kanske, ja men det här kan jag leva med ändå för att jag hör ändå musiken. Så jag gör det, ja.
Maria?
Jag skulle behöva lyssna på Norman mycket mer. Och jag säger som Magnus, det kulturpolitiskt är det fantastiskt viktigt. Någonstans inom mig har jag någon slags fördom mot min egen nationella tradition just under mitten av 1850-talet.
Musikalisk.
Ja, jag har inte vetat eller förstått eller vetat hur mycket som finns. Jag vet ju alltså att det finns så mycket som är upptäckt. Och när jag hör det presenteras så här så blir jag väldigt glatt överraskad. Och precis som David, du sa att wow, han är faktiskt vår. Han är vår och det är bra, det är jättebra. Men jag tycker pianospelet är lite slamrigt. Jag har också frågor om ljudbilden och kanske instrumentets kvalitet. Jag sätter en svag 4, men applåderar ensemblen och initiativet.
Mm. Och David?
Mm. Jag tycker att det var en väldigt rolig bekantskap. Framförallt de här stråkstyckena med stråk. Var väldigt roligt. Pianostyckena kanske inte lika roligt av olika anledningar.
Du förstår dem först när du har nått upp på den där trappan.
Det gick bättre så länge man inte läser vad styckena heter, om jag säger så. Men överlag var det var en rolig bekantskap. Jag kommer lyssna på Norman med nya ögon och mer framöver. Så jag sätter också en 4.
Underbart. Jag tyckte också att det var ett verkligen applådervärt projekt. Jättekul att få en inblick i hur Ludvig Norman skrev. Själva musiken tycker jag är dammig och tråkig. Jag upplever det som fint samspel, men att det inte riktigt sitter ihop. Liksom timingmässigt och organiskt alla gånger. Men det finns många fina stunder. Men en 3 blir det från mig. Och vi landar därmed ändå i en 4.
Jag tycker ju att sångarkollegor ska verkligen titta på Ludvig Normans sånger. Och tack vare det här levande musikarv så finns de tillgängliga. Och jag vill verkligen slå ett slag för en liten samling som heter 12 sånger, opus 49. Allt är inte toppen, men det finns riktiga pärlor. Så det tycker jag man ska fördjupa sig i.
Ett litet instick där till alla sångare där ute. Men alltså en 4 till Kiwada och Ludvig Norman Strings, som de kallar sig. Vi har fått en toppnotering denna vecka. Det blev Cyril Dubois och Tristan Reis inspelning med Duponts samlade sånger. Och vi påminner oss lite grann om hur den lät. Dans les bois, tout au bout d'une brédille. Dansait la capucine vivement au vent et virant ainsi que fille de roi des nains cent ans. Car à peine était-elle haute comme botte de grenouille et grosse comme petit doigt ou comme casse de croix. Un escargot vint à passer, mon bon monsieur, emmenez-moi dans votre carrosse. Je serai votre fiancée, disaient-elles toutes trois. Mais le vieux sire, sourd et fatigué, le sire aux quatre cornes, sous les feuilles ne s'est point arrêté. Et c'est
l'ogre de la forêt, je crois. C'est le jeune ogre rouge, gourmand et futé. Monseigneur, l'écureuil qui les a coquets.
En studie i Parlando, Mezzavoce och Sprezzatura har vi haft här idag.
Ja, det är härligt.
Här var alltså Cyril Dubois, Tristan Reis på veckans toppnoterade skiva med sånger av Gabriel Dupont. Tack för idag hörni. David Risberg, Maria Forsström och Magnus Lindman, ett nöje att ha er här.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Det är Mats Landberg som sköt tekniken och Anna Tullberg som producerar. Karin Birgersson heter jag och detaljerna om veckans skivor samt senaste månadernas avsnitt, de hittar ni i appen Sveriges Radio Play.
Dra åt helvete, damer och herrar.
Sveriges Radio presenterar P2 Musikhistoria.
De dansar med inåtvridna fötter. Hur kan de?
It was terribly difficult to hear the orchestra.
Världens värsta premiär.
It was the biggest scandal the last 50 years.
Det är kaos på nybyggda Théâtre des Champs-Élysées i Paris. Publiken blir mer och mer uppjagad. På scen, den sjukt hypade ryska balletten. Men vad publiken ser är inte vad de är vana vid. Istället för graciösa dansare som trippar på tå i avslöjande tajta balettkläder stampar de omkring på platta fötter.
Det var ju stamp och det lät och det var inåtvridna fötter och det måste ju varit groteskt.
Och vad fan har de på sig? Tält! Musiken är också något helt nytt. Instrumenten pressas till sin yttersta gräns och takten ändras hela tiden. Bakom allt ligger Igor Stravinsky, kompositören som gett Paris två fantastiska balletter de senaste åren. Och nu, med vår offer, vill Stravinsky och hans team bjuda på något som varken hörts eller setts tidigare. Men har de tappat det fullständigt? Igor Stravinsky föds i slutet av 1800-talet i Ryssland. Mamma är rysk, pappa ukrainare. Igor intresserar sig tidigt för musik, men hans föräldrar tycker att han borde bli advokat. Han börjar plugga juridik, men hjärtat sjunger en annan sång. Musiken tar mer och mer av tiden och juridikstudierna får se sig dömda till att vara en bisyssla innan de faller helt i glömska. Innan sin död ska Igor hinna med att flytta till både Schweiz och Frankrike och till slut USA. Han hänger med Picasso,
Picasso original, modern,
och blir polare med Satie. Och har eventuellt en affär med Coco Chanel. Enligt ryktet var han inte en som spottade i glaset. Och det finns till och med en berättelse om hur han en gång sa: Gud, jag gillar Scotch så mycket att jag ibland tror mitt namn är Igor Stravinsky.
I love Scotch. Here it goes down, down into my belly.
Låt oss ta det citatet med en rimligt stor nypa salt. Även om hans musik då och då dyker upp i film och tv, så är det ännu vanligare att Igor inspirerat filmkompositörer med sin för tiden nyskapande orkestermusik. Det är till exempel inte svårt att se framför sig hur en haj anfaller när man hör den här musiken. Men om du trodde att du just hörde filmmusiken till Hajen, så trodde du fel. Det här är Stravinskys Våroffer. Och nu, 29 maj 1913.
Nu är jag med. 4 april.
29 maj!
Eller 29 maj.
Ja!
När den här berättelsen tar fart, pågår premiären av Våroffer för fullt. Det här är P2 Musikhistoria, oväntade berättelser om människor och musik. Jag heter Andrea Tarudi och är kompositör. The show must go on. Trots att publiken är i uppror fortsätter dirigenten dirigera, orkestern spela och dansarna dansa. Stravinsky, som sitter i publiken, är rasande på att de inte verkar fatta vår offer.
När han själv beskriver premiären, själva urpremiären, så påstår han ju då att ja, men det visslades och det ropades och det kastades grejer.
Sigrid Abrahamsson är jazzmusiker och kompositör.
Och själv gick han igenom publiken och sa, dra åt helvete damer och herrar.
Sa han verkligen så? Vi kan väl låta honom berätta själv.
I went out, I said, go to hell.
Nej, men tänk på språket, Igor.
They were very naive and stupid people.
Ja, fortfarande lite otrevligt kan jag tycka. Hur som helst. Dirigenten, som fått instruktionen att fortsätta oavsett vad som händer, kämpa på. Dansaren Marie Rambert står på scen den här kvällen.
It was terribly difficult to hear the orchestra because of all that noise in the audience.
Nu är oljudet från publiken så högt att koreografen Vaslav Nischinsky måste ställa sig på en stol i kulisserna och räkna stegen åt dansarna som inte ens kan höra orkestern.
Nischinsky was on such a chair, just standing. Say 7, 8, 9, 11.
Hur långt tänkte du räkna egentligen?
14, 18, 19.
Tack, nu fattar vi poängen.
20, 21, 30.
Okej.
And so on.
Stravinsky själv hjälper till genom att hålla Nischinskys rock så han inte ska trilla framlänges av stolen. Som med så mycket annat är det svårt att säga exakt vad som händer i publiken den här kvällen i Paris. Vittnesmålen skiljer sig åt. Men publiken är delad i två läger.
Lag syd, lag nord.
Ett gäng förfasas över vår offer och ett gäng älskar det nya, fräscha, fula och hårda. Primitivt men samtidigt så modernt. När delar av publiken börjar bua, skratta och skrika åt föreställningen sätter andra emot genom att skrika tillbaka och applådera. Snällt men inte speciellt hjälpsamt. Någon i publiken drar demonstrativt ner hatten över ögonen och andra viftar upprört med sina käppar. Det sägs att några till och med utmanar varandra på duell.
I challenge you to a duel.
So somebody in the audience from the gallery shouted, a doctor! And somebody else shouted, a dentist!
Ja, någon ropar demonstrativt efter en doktor, en annan efter en tandläkare, eftersom de tycker dansarna ser sjuka ut. Och samtidigt som allt det här utspelar sig på publikplats står Sergej Djagilev, ryska ballettens grundare, vid lampknappen och tänder, släcker, tänder, släcker, tänder, släcker i salongen med förhoppning om att det ska lugna publiken. Är det bara jag som får känslan av ett jättestökigt barnkalas? Vi backar bandet ett par år. För Stravinsky är ingen gröngöling. ...1910 får han chansen att skriva musiken till sin första ballett, Eldfågeln. Ska vi vara ärliga så har frågan gått till andra innan. Men trots att det är Igors första ballett är det en dundersuccé. Både den franska publiken och recensenterna älskar den. Inga konstigheter här.
Eldfågeln, det är min absoluta favorit. Den är ju liksom ett litet, vad ska man säga, om man ska visa upp någonting best of så kan man visa upp Eldfågeln i sin helhet. Men det finns så mycket vackert i den och där har du också ett fagottsolo i sitt fina läge. Och sen så finns det också slutet på Eldfågeln som är nog kanske det mäktigaste slut på någon typ av symfoni eller konstverk som finns.
Ryska ballettens ledare Djagilev vill smida medan järnet är varmt. Han ber Stravinsky skriva en till ballett, men Igor vill jobba på ett orkesterstycke istället. När han senare spelar upp delar av sitt orkesterverk för Djagilev tycker han att det låter perfekt för en ballett och föreslår att Stravinsky och scendesignen kommer på en berättelse som passar till musiken. De fantiserar ihop Petrushka, baserat på en gammal rysk folksaga. Och Petrushka blir också en hit. Igor Stravinsky är the shit när han kommer till Djagilev med idén till Vår offer. De ses i Venedig och Stravinsky spelar upp början av stycket. Enligt honom själv låter det ungefär så här. Att upprepa samma ackord 59 gånger på raken är helt unheard of på den här tiden. Stravinsky ser på ballettchefen Djagilev att han blir lite förbryllad.
He asked me only one thing, which was very offending. He asked me, will it last a very long time?
Men Stravinsky är säker på sin sak.
And I said, till the end, my dear.
Djagilev saknar ord.
And he was silent because he understood that the answer was serious.
Igor Stravinsky är på väg att skapa något som världen aldrig tidigare upplevt och Djagilev inser att det är bara att åka med. Sigrid Abrahamsson älskar Stravinsky nu, men deras första möte var chockartat.
Absolut första gången så var jag väldigt liten och såg Disney-filmen Fantasia. De illustrerar jordens skapelse och de första åren tills dinosaurierna dör ut. Och där spelas ju då Vår offer i bakgrunden. Men jag avskydde den filmen. Fruktansvärt läskig för ett barn. Och jag har inte stött på något annat barn som har tyckt att den var bra, den här filmen. Utan det var nog mycket kulturföräldrar som tyckte att det var fint med lite klassisk musik.
Som tur var gav Sigrid Stravinsky en ny chans senare i livet.
Men Stravinsky är ju en väldigt tongivande kompositör i mitt liv, många andras också. Musikhistoriskt en väldigt, väldigt viktig person. Han är både ett eko av alla liksom nya idéströmningar, filosofiskt, konstnärligt, politiskt, vetenskapligt, men samtidigt också blicka framåt och hela tiden banbrytande för sin tid. Jag skulle beskriva honom som en rockstjärna i liksom all bemärkelse. Do we wanna get right?
Vår offer handlar om en hednisk ritual. En flicka väljs ut som offer och till slut dansar hon sig till döds. Lite som känslan efter ett zumbapass dagarna efter nyårslöftet.
Jag orkar inte mer.
I så gott som all tidigare klassisk musik har det funnits ett tema. En melodi eller ackordföljd som återkommer, upprepas, förändras och används igen. Så är vi vana att musik låter. Stravinsky gör tvärtom.
Han är väl helt och hållet vansinnig. Han är ju ganska ensam just här 1910 och sen 11 och 13. Att skriva utan att ha en form. Han jobbar ju inte från A till B. Vilket jag tycker är fruktansvärt inspirerande. Utan han jobbar mer eller mindre fragmentariskt.
Melodin i fagottsolot vi hör i början kommer aldrig tillbaka igen. Sen kommer en ny melodi i ett annat instrument, en ny rytm, ett nytt tema. Och Stravinsky drar inte bara iväg lite musikaliskt, han pressar orkestern till max. Nu måste du göra saker med ditt instrument du aldrig tidigare gjort.
Precis i början så väljer han att lägga fagotten i ett läge som är långt över vad fagotten brukar vara.
Du får blåsa på rejält i din basiga fagott för att få fram de tonerna Stravinsky är ute efter.
Och det är väldigt intressant för man lyssnar på det och inte vet om att det är en fagott som spelar. Så det är väldigt svårt att bedöma vad det är för instrument.
Folk i publiken vid premiären börjar till och med diskutera vilket instrument det är de hör.
Skulle kunna vara ett horn, skulle kunna vara ett engelskt horn eller en obå. Och det är väldigt spännande att han utnyttjar de mest ansträngda lägena för också skapa en klangvärld som man inte är van vid och där örat behöver fundera lite grann eller vänja sig för att förstå att det här, jaha, jo men det här är, det ska nog vara så här.
Och så är det ju det där med takten, rytmen. Stravinsky använder hela orkestern som ett slags slagverk.
James Brown har ju känt sagt till sitt band sådär, what do you play? Guitar? No, percussion. What do you play? Bass? Percussion. Så sa han det till hela gänget. Och det är ungefär samma typ av, så då skulle man ju kunna säga egentligen att Stravinsky funkar då. Är det där vi ska landa?
Watch me! Helt plötsligt byter Stravinsky rytm eller taktart. Ibland så ofta som varannan sekund. Det som gör att vi reagerar på det är accenterna. Det är massor av accenter. Betoningar och slag i musiken. Som Igor flyttar runt hela tiden.
Till exempel i början där allihopa hugger till samtidigt på blaff, blaff, blaff.
Det är ju liksom lite så som kanske hiphopmusik gör ibland också. Att man kan dundra på med allting som rytm. Och det tilltalar ju en dansare. Liksom. Om du pratar om liksom trummans betydelse för en dansare och känna rytmen och få energi och kraft av det. Så jag älskar det.
Benke Rydman är en av Sveriges mest kända koreografer. På 90-talet grundade han prisbelönta dansgruppen Bounce som sålde ut Globen 5 gånger med sin avskedsföreställning 2010. Och så sent som i våras utmanade han Loreen i Eurovision Song Contest med koreografin till den här finska dunderhitten med den gröna lilla gubben.
Jag tror att han, Stravinsky är en... Såklart en revolutionär på ett sätt. Liksom. Att han gjorde någonting som ingen annan hade gjort förut. Och det är ju så otroligt inspirerande att få förstå i den tiden hur man bröt normer och skapade någonting nytt. Det tycker jag är otroligt spännande. Och jag tycker att han också har bland de klassiska kompositörerna, alltså den som jag upplever som har mest kraft och kanske responderar liksom i min kropp, eller jag ska uttrycka mig, att jag känner att jag får så här liksom sug av att dansa till det. Den jag kommer från, där det var lite mer den moderna dansen som är mycket mer rytmiskt baserad, så jobbar vi med vissa instrument som vi hakar upp oss på. Att så här, amen, säg att vet jag, flöjten låter ta 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 ta. Då följer vi den. Sen går vi på trumman som kommer in och tar över i vår värld, eller min värld, och kanske så här gung, kaka, gung, gung, kaka, gung. Så vet inte jag vad det är för taktarter egentligen. Eller det är inte så viktigt egentligen. Utan man bara... Man skapar sin egna snitslade bana i musiken. Där man förhåller sig till olika instrument. Och inte bara ett instrument i taget. Utan man bygger också olika lager.
Orkestreringen är också gjord på ett väldigt dansant sätt. Att bara se symfoniorkester spela alla hans de här 3 balletterna är fruktansvärt underhållande. För du har de här gemensamma stråkdrag och alla andra små rörelser. Man ser hur det går liksom små susningar genom hela orkestern. Vilket man gör på andra verk också, men jag tycker det absolut märks mest på Stravinsky. Att det är för dansare. Även dirigenten måste ju dansa för att få de där insatserna att bli rätt.
När publiken rör sig ut i den varma vårkvällen efter premiären av Våroffer i Paris 1913 är balettchefen Djagilev mycket nöjd.
Good.
Kaoset var precis vad han hade önskat sig. All publicitet är bra publicitet.
He was delighted. Delighted of the scandal.
Det är så otroligt sjukt idag att tänka att, alltså, hur ska man provocera idag? Det finns ju nästan ingenting man kan göra som provocerar, för att det är som att allt är gjort liksom. Jag har nog aldrig varit med om en sån föreställning där folk liksom så här blir förbannade på riktigt liksom. Nu är det mycket i Sverige, blir ju inte folk, de sitter och skruvar på sig och möjligtvis går de därifrån. Det är väl det grövsta liksom. Men jag skulle nästan vilja det, för det är så spännande liksom att folk kan bli så provocerade av någonting då. Och sen idag kan vi titta tillbaka på det och hylla det så enormt. Det säger ju någonting om liksom vad konst kan vara och ska vara, tycker jag.
Det blir inte många föreställningar. 6 gånger till efter premiären.
The second time we came to the Champs-Élysées, there's no more scandal. No scandals the second time. No scandals the second time. So he repeated it 6 times.
Ingen mer skandal, men det snackas desto mer. Alla har en åsikt om Stravinskys nya ballett. Och något speciellt är det med Våroffer. Lite senare tar Stravinsky ett nytt grepp.
Ett år senare så gjorde de en ny premiär i ett konsertformat utan ballett. Och då blev det så fruktansvärt succé.
Publiken är lyrisk.
The entire audience stood up and cheered.
Och publiken bar upp honom och bar honom på raka armar ut på gatan.
I was carried out into the street this way and up to the Place La Trinité.
Polisen fick stötta honom medan de då gick rakt in i stan i triumftåg. Och då tyckte ju hans gamla finansiär Diaghilev att det var skitdåligt. Han gillade faktiskt, även fast det var tumult och skandal första uppsättningen, så var det ju ändå hans ballett. Då var han nöjd. Men när bara musiken gjorde succé själv, då var det inte så kul längre.
Det tråkiga är bara att när Våroffer övergår till att vara helt och hållet ett orkesterverk, tappas koreografin bort.
Nijinsky had not written down the choreography himself as far as anyone knows.
Koreografen Nijinsky har inte skrivit ner stegen, och det finns såklart inga filmer från föreställningen 1913. Men på 70-talet börjar några danshistoriker intressera sig för den förlorade koreografin. En av dem är Millicent Hodgson.
While I was at university, I discovered in the library at Berkeley that they had wonderful documentation on the Ballet Russe. Because Nijinsky had been there. And for me it was a revelation to see these photographs.
De börjar luska i gamla foton, skisser och inte minst recensioner av uruppsättningen av Våroffer.
Because it was such a shocking work. It provoked hundreds and hundreds of pages of text.
Kan det gå att återskapa den här kaoskoreografin med hjälp av texter av de som avskydde den mest?
About half were against the choreography. But as luck has it, the half that were really opposed to what Nijinsky did were the most useful, because they had to explain why.
De intervjuar tidigare medlemmar av ryska balletten. Och på museum i både England och USA hittar de originaldräkter från den första föreställningen. Under 16 år lägger de det pussel som är dansen till Våroffer. Helt säkra är de inte, och det finns luckor i dokumentationen. Men 1987 har de premiär. Nu spelas Våroffer med en koreografi som är så nära Nijinskys man kan komma.
I think we can truthfully say that by our intention, we are as close as we could get. And what more can we do?
Men både före och efter det sätts Våroffer upp som ballett i olika versioner, även här i Sverige.
Jag satte upp Våroffer 2018.
Benke har jobbat med typ alla musikaler du kan tänka dig och satt upp Svansjön, Nötknäpparen och inte minst Eldfågeln. Och såklart, Våroffer.
Jag hade gjort Eldfågeln och du vet, när man får ihop musik, man kan lätt följa musik, man kan liksom känna vart det går liksom på något sätt. Här var det liksom fragment som var så här. Det är bara liksom myrornas krig i öronen. Men vissa partier som var otroliga liksom. Jag kommer ihåg att jag så här, hur fan ska jag kunna sortera i det här? Men sen när man väl gör det, så då är det som att det öppnar sig någonting. Då är det ju fantastiskt. Det var liksom lättare att komma in i Våroffer då, efter att ha hört och jobbat med Eldfågeln. Så då var det mer lust i att så här, nu ska jag in i det här och jag ska bena ut det. Jag ska klara av det. Jag lyssnade på, du vet, säkert 20-30 inspelningar. För att känna olika tempon, känna olika liksom energier. Hitta de olika lagren av musik som är så otroligt feta, ska jag säga. Alltså jag som kommer från, eller jag har streetdance-världen som är så rytmiskt baserad, har ju Stravinsky varit sjukt rolig att jobba med. Just av det rytmiska. Att hitta det rytmiska. Och ibland när jag har sett andra, för Våroffer är inte ovanligt direkt att sätta upp. När man har sett andra föreställningar så kan jag bli så här förvånad över att man inte använder sig av det rytmiska i musiken. Utan man bara så här hör och ser andra saker liksom. Så att det har varit min ingång i det, att hitta det där rytmiska, och det tycker jag var så otroligt coolt helt enkelt.
Trots flera bejublade uppsättningar verkar inte Benke Rydman vara färdig med Stravinsky ännu.
Fan, nu när vi sitter och pratar blir jag så här, jag måste liksom göra Petrushka också. Den sista i den här trion.
Efter kaospremiären 1913 var det kanske svårt att tro att Våroffer än idag, mer än 100 år senare, skulle spelas för fulla hus världen över. Men Stravinskys nyskapande ballett ses som ett av historiens absolut största verk. Och banar väg för musik som ingen hade kunnat föreställa sig i början av 1900-talet. Musik som numera låter som vilket filmsoundtrack som helst. Eller ett helt vanligt rockriff. Och som den visionär Igor är, tar han senare i livet till och med en sväng in i jazzvärlden. Men det är en helt annan historia. Du har hört P2 Musikhistoria av och med Andrea Fantuzzi, Thomas Jempeck, Agneta Karlsson och mig, Andrea Tarodi. Intervjuer med Igor Stravinsky, Millicent Hodgson och Marie Rambert kommer från The New York Public Library Digital Collections och Dancing People. Mer information om musiken som spelades i programmet hittar du på vår hemsida. We'll be right back.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.